Välkomna tillbaka till Daniel-serien. Vi talade sist om det andra kapitlet, där Daniel tyder Nebukadnessars märkliga dröm som han hade i sitt andra regeringsår. Och inte bara tyder drömmen, han kan också tala om för Nebukadnessar vad han har drömt. När han nu har gjort detta, så står det klart för Nebukadnessar att Daniel, han tjänar en gud som har väldiga resurser. Daniel har ju själv framhållit att det var inte hans förmåga och kraft som gjorde att han kunde känna hemligheterna, utan det var uteslutande den enda sanne gudens nåd mot Daniel som gjorde att han kunde tala om sanningen för Nebukadnessar. Om vi sammanfattar denna sanning, så var det alltså den att Nebukadnessar, som hade makten i det största och mäktigaste av alla riken, han skulle gå under med hela sitt rike. Och inte bara han, utan också följande världsriken. Alla de fyra världsrikena skulle gå under. Och den som skulle segra, det var han som har ett rike som i början ser så litet ut, som en liten sten, men som sedan ska visa sig vara det största av alla riken. Det är alltså Kristi rike. Och det här är ju nu nedtecknat till tröst för alla troende människor. När de kristna förföljs, när de uppfattar sitt rike, Guds rike, Kristi rike, som obetydligt, i minoritet, under svårigheter, så vet de att det är ändå detta rike som är det eviga riket. Och de stora tyrannerna och förföljarna som har så väldig makt, de ska likväl en efter en gå under och till slut gå domen till mötes. Vi hann inte säga någonting om själva avslutningen på kapitel 2 förra gången. Det är från den 46:e versen. Där står det att Nebukadnessar föll ned på sitt ansikte och tillbad inför Daniel och befallde att man skulle offra åt honom spisoffer och rökoffer. Och konungen svarade Daniel och sade: i sanning, er Gud är en Gud över andra gudar och en herre över konungar och en uppenbarare av hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet. Er Gud. Nebukadnessar, han dyrkar inte den guden, han känner inte den guden till fullo, men han förstår att det måste vara en kolossalt stor och mäktig Gud. Och utifrån sin tro och sin religion så faller han ner inför Daniel och bär fram offer. Det är ett typiskt uttryck för denne hedning att ge uttryck för sin beundran på detta sätt. Vi ska i det följande se att Nebukadnessar kommer gradvis att få mer och mer kunskap om den enda sanne guden. Och till slut så tycks han helt lära känna honom. Och då tiger plötsligt de hedniska källorna. Givetvis, då vill de inte vara med. Då vill man inte skriva om vad som verkligen hände. Men det finns ändå vissa antydningar i hedniska källor om Nebukadnessars slutliga omvändelse. Och framförallt har vi det ju i Daniel i det fjärde kapitlet. Men dit har vi inte hunnit än. Det som här hände, det var alltså cirka 603 före Kristus. Det är alltså länge sedan. Kolossalt länge sedan. Och Daniel blir nu upphöjd. Och på Daniels inrådan så kommer hans vänner Sadrak, Mesak och Abednego att få ta över förvaltningen av Babels hövdingdöme. Daniel själv avstod från denna höga tjänst, men han fick ändå en hög tjänst inom hovet. Det står allra sist i översättningen att han stannade vid konungens hov. Ordagrant står det att han var eller blev vid eller i konungens port. Och att vara i konungens port är en orientalisk term för att ha en mycket hög kunglig tjänst. Han har höga privilegier när han får vara i kungens port. Och det förstår vi av det följande som berättar om den gyllene bildstoden. Daniel besväras överhuvudtaget inte i det sammanhanget. Hans tjänst är av den arten att han behöver inte, i likhet med ståthållare, landshövdingar, fogdar, skattmästare, domare med mera, träda ut och falla ned inför den gyllene bildstoden. Han hade en hög särställning vid det babyloniska hovet. Då förflyttar vi oss till det tredje kapitlet. Och då har det gått ett antal år. Hur länge vet vi inte säkert. Det står ingen datering i början av detta kapitel. I den grekiska översättningen Septuaginta, liksom i Theodotions grekiska översättning, där står det som inledning i Nebukadnessars 18:e regeringsår. Och det skulle i så fall bli samma år som Jerusalem intogs och brändes, 587 eller 86 före Kristus. Det är möjligt att det var då som Nebukadnessar i högmod lät upprätta denna väldiga gyllene bildstod. Det var en kolossal bildstod, 60 alnar gånger 6. Man brukar kalla sådana här stoder för en stele. Det var alltså en kolossal pelare som gick uppåt 30 meter upp i luften. Och den placerades på Duraslätten i Babels hövdingdöme. Det är möjligt att Nebukadnessar, som nu också har besegrat Jerusalem till fullo, vill markera sin makt med den här gyllene bildstoden. Och det som nu är särskilt intressant för Daniel att berätta här, det är ju hur stor Gud är. Det är ju hans medbröder Sadrak, Mesak och Abednego som råkar illa ut. Kaldéer och andra inom det babyloniska väldet har tydligen varit mycket avundsjuka på de här tre, Sadrak, Mesak och Abednego. Och de tar nu chansen att göra sig av med dessa judar. Dessa som hade sorts bort ifrån Jerusalem 605. Och som genom sin utbildning och sin förmåga hade fått en så hög tjänst. Man vill bli av med dem. Och när man nu upptäcker att dessa tre inte går ut och tillber eller faller ner inför bildstoden så som var befallt när orkestern spelade. När ljudet hördes från hornen och piporna, citrorna, sambukorna och så vidare. Ja, då så griper man in. Man anklagar nu dessa judar för majestätsförbrytelse. Låt mig först säga innan jag går vidare att också den här texten inte alls bär spår av någon sen redigering, så att man skulle kunna misstänka att det här kapitlet inte kan ha kommit till på Daniels tid och av Daniel, utan istället måste vara ett sent kapitel och vittna om en datering på 160-talet före Kristus, så som bibelkritiken vill göra gällande. Tvärtom så tyder bland annat uppräkningen av höga tjänstemän som ges redan från andra och tredje versen på att det här är äkta. Det är sådana termer, jag ska inte läsa upp dem för er hur de lyder på arameiska, det är mycket krångliga ord. Men det är sådana termer i grundtextens arameiska som vittnar om att det inte kan vara någon anonym jude bakom detta från den grekiska perioden på 160-talet före Kristus. Utan det är tidstypiska termer från 500-talet. Det är gammalassyriska och gammalpersiska termer för de här tjänstemännen. De som översätts med satraper, landshövdingar, ståthållare, fogdar och så vidare. Jag sa redan förra gången att ett par av instrumenten tycks bära grekiska namn. Men inte heller det vittnar om att texten är från den grekiska tiden efter Alexander den stores tid. Utan grekiska handelsvaror och internationella kontakter från Grekland förekom redan på 700-talet före Kristus. Och var den här texten från grekisk tid så skulle det vimla av grekiska hellenistiska termer, men så är inte fallet. Det är en annan detalj som pekar emot äktheten också, eller understryker äktheten. Och det är att Nebukadnessar bestraffar det upproriska med att bränna ihjäl dem. Att elda upp dem. Eller att steka dem. Och det stämmer. Så gjorde man inte under den persiska tiden. Från och med 539. När det persiska riket tar över. Utan då brukas lejongropen. Men under den babyloniska tiden så brukar man brinnande ugn. Det framgår också av Jeremia 29, vers 22. Där nämns några stycken som Babels konung lät steka i eld. Och det är nu vad som ska hända om några vågar trotsa kungens befallning. Från och med åttonde versen berättas så vad som hände. Kaldeiska män avlägger rapport för kungen. Nu är här några judar, eller judiska män, står i tolfte versen. Sadrak, Mesak och Abednego, vilka du har förordnat att förvalta Babels hövdingdöme. Dessa män har inte aktat på dig, o konung. De dyrkar inte dina gudar. Och den gyllene bildstol som du har låtit ställa upp tillber det inte. Av detta framgår det ju att man har ondgjort sig länge över att de inte dyrkar de babyloniska gudarna. Den synd de gör sig skyldiga just nu är ju att de inte tillber den här bildstolen. Inte faller ner och tillber den. Men samtidigt stryker man då under, de dyrkar inte heller dina gudar. Och det har man förmodligen med ilska lagt märke till länge. Och nu har man alltså chansen. Nu måste Nebukadnessar gripa in och kasta dem i den brinnande ugnen. Steka dem i eld. Ja, Nebukadnessar blir naturligtvis vred. Han var ju en stor tyrann som var van att bli åtlydd till minsta prick. Det berättar Daniel om senare i det fjärde kapitlet, att Nebukadnessar gör precis som han vill. Vem han vill dödar han, vem han vill låter han leva. Han framträder som om han vore en gud. Och inte kan han tåla att dessa tre inte tillber bildstolen i enlighet med förordningen från honom. Han blir vred. Han blir mycket förbittrad, läser vi i trettonde versen. Och så befaller han att de här hövdingarna, Sadrak, Mesak och Abednego, ska föras fram inför honom. De anklagade först så fram och han frågar dem om anklagelsen är riktig. Här handlar det alltså som man bör göra. Hör man någonting så ska man inte bara lita på vad man hör, utan man ska undersöka det noggrant. Och ge de anklagade en möjlighet att yttra sig om anklagelsens riktighet. Han frågar dem alltså om det är riktigt, och så upprepar han vad befallningen går ut på. Dessutom så går han med på att inte straffa dem, fastän de har gjort sig skyldiga till detta. Anklagelsen var riktig. Han går med på 15:e versen att inte straffa dem. Välan, allt må vara gott, om de från och med nu lyder befallningen. Välan, allt må vara gott om ni är redo att när ni hör ljudet av horn, pipor, citros, sambukor och så vidare, faller ned och tillber den bildstod som jag har låtit göra. Och så kommer hotet, men om icke. Om ni inte tillber, då ska ni i samma stund bli kastade i den brinnande ugnen. Och sen, vem är väl då, vilken är väl då den Gud som kan rädda er ur min hand? Någon sån Gud kan väl inte finnas? Svaret från Sadrak, Mesak och Abednego är ju ytterst märkligt. Det är ett svar som kommer ur den sanna tron och förtrösta. Han säger detta att man litar på Gud och hans förmåga. Men man kräver inte av Gud att han till varje pris ska använda sin makt och förmåga och rädda dem. Man säger inte, om våran Gud inte nu hjälper oss när vi har dyrkat honom så troget och i många, många år under förakt låtit bli att dyrka främmande gudar. Om han nu inte hjälper oss, då är han inte vår Gud. Nej, man säger, han förmår hjälpa oss. Men om han ändå inte vill använda sin förmåga och makt till att rädda oss, utan låter oss stekas i ugnen, så dyrkar vi ändå inte dina gudar och konung. Om han inte vill, står det i 18:e versen, så må du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbedja den gyllene bildstod som du har låtit ställa upp. Sådan är den sanna tro. Den håller sig inte till sanningen och till den enda sanna guden bara så långt vi får fördel av det, som vi bedömer det. Den sanna tron håller fast vid Gud även om det ser så mörkt ut, om det ser ut som om Gud inte vill hjälpa. Den sanna tron vet ändå vad Gud kan och förtröstar på honom. Om Gud nu inte hjälper oss denna gång, så har det säkert sina skäl. Gud vet bäst. Så förlitar de sig helt på Gud och ger alltså inte efter det minsta. Ni kan ju tänka er in i den här situationen vad ni skulle ha sagt om ni till äventyrs hade haft denna höga ställning som dessa tre och nu hotas med döden. Det hade väl varit ganska enkelt att ge efter lite grann ändå för att slippa stekas i denna hemska brinnande ugn. Nebukadnessar blir givetvis oerhört vred. Detta trots emot honom är ju en fruktansvärd majestätförbrytelse. Och 19:e och 20:e och följande versar berättar att han blev så vred så att hans ansikte förvandlades, och han ger order om att ugnen ska hettas upp 7 gånger hetare än man någonsin hade sett den vara. Och så griper då handfasta män, som det står, och binder Sadrak, Mesak och Abednego. De är alltså bundna, de kan inte röra sig, och bundna kastas de ner i den brinnande ugn. Men ugnen hade nu blivit så övermåttan upphettad att de här männen som för Sadrak, Mesak och Abednego upp till öppningen på ugnen, de dödas av eldslågorna. Det är alltså märkligt när vi längre fram får veta att de här kommer ut ur ugnen. Det luktar inte ens bränt om dem. Ingenting är en svett av kläder eller hår. Det kunde inte ha berott på att det var för lite eld och för lite värme. Och det betonar ju Daniel här i sin skildring av detta. Så kastas alltså dessa tre bundna ned i den brinnande ugnen, och så slutar den 23 versen. Här, innan den 24 versen börjar, har vi ett längre apokryfiskt tillägg. Om ni har läst de gammaltestamentliga apokryferna, så har ni läst Asarjas bön som är på 27 verser. Och det tre männens lovsång inne i ugnen som är på 38 verser. Det är alltså sammanlagt ett avsnitt på 65 verser som är instoppat här mellan den 23 och 24 versen. Och det finns då i Septuaginta i den grekiska översättningen. Men det är alldeles uppenbart att det där är ett konstruerat tillägg. Gjort i fromhet. På typiskt sätt, judarna spekulerade ofta i samband med sin bibelutläggning. Och sin bibelutläggning utformar man ibland till utbroderingar. Och det är tillägg som är ungefär från den tid när man vill datera Daniels bok enligt bibelkritiken. Men man ser då att här är det en helt annan stil. Det röjer sig detta tillägg som oäkta. Och det finns inte heller med i några äkta hebreiska handskrifter. Inte heller handskrifterna som har påträffats i Qumran, de så kallade döda havsrullarna. Vi kan också lägga märke till att när det i 21 versen talas om vad de hade för kläder. Det står: så blev dessa med sina underkläder, livrockar, mössor och andra kläder bundna och kastade i den brinnande ugnen. Då står det i grundtexten termer som är äkta, typiska fackuttryck för ämbetskläder som förekom på 500-talet. Återigen ett vittnesbörd om textens äkthet. Från den 24 versen berättas så vad som nu händer. Nebukadnessar blir förfärad, ja alldeles förskräckt, när nu hans tjänare dödades av hettan från ugnen. Och han har tydligen möjlighet att se in i ugnen. Det där känner ni ju igen från avrättningar i modern tid, att man försöker ordna avrättningen så att man kan se på. Man har avrättningar ofta på torg och på gator, och självklart ska den överste tyrannen själv ha möjlighet att sitta på parkett och se det hela. Det är ganska märkligt att man vill se det, men det är ju vanligt. Så förmodligen fanns det väl någon glugg eller något fönster där han satt, kanske på en gyllene stol, och tittade. Och hans förskräckelse, den bottnar nog inte bara i det här att hans tjänare dödades av den starka hettan, utan den bottnar framförallt i vad han nu ser. Och han frågar: hur många var det vi kastade i? Var det inte tre? Jo, förvisso, o konung. Vi kan ju se kungen sitta där, och om man bara vinkar med handen så kommer tjänarna ivrigt och faller ner till marken. Och han frågar nu hur det förhöll sig. Och ödmjukt talar man om: o konung, visst, det var tre stycken. Men då säger Nebukadnessar, 25 versen: och ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden, och ingen skada har skett dem. Och den fjärde ser ut som vore han en gudason. Dels går de lösa och lediga, och dels är där en fjärde som ser ut som en gudason. Vad nu Nebukadnessar kan ha menat med det? Han såg ut som ett himmelskt väsen. Och vi ser längre fram att han är klar över att det måste ha varit en särskilt utsänd person ifrån den sanne guden. Han talar om, använder ordet utsänd eller ängel. Och då vet vi ju att vem denne utsände är, den är särskilt utsände från Gud. Det är ingen mindre än den evige Gudasonen. Han som tar mandom genom jungfru Maria längre fram i tiden. Men han uppenbarar sig redan innan dess att han har blivit människa, gång på gång. Det är denne utsände som går framför Israels barn när de tågar genom öknen. Det är denne utsände som står som en härhövdsman i det utlovade landet när Josua med folket har gått över Jordan. Och det är inför denne som Josua faller ned när hövdsmannen säger: dra dina skor av dina fötter till platsen där du står är helig. Samme ängel, samme utsände som visade sig i den brinnande busken för Mose. Elden biter inte på denne, den himmelska utsände. Och han gör så att elden inte heller på något sätt skadar de tre, Sadrak, Mesak och Abednego. Nu måste Nebukadnessar kapitulera. Han träder fram till öppningen på den brinnande ugnen. Han ropar med hög röst: Sadrak, Mesak och Abednego, ni den högste gudens tjänare, kom hit ut. Vi ska komma ihåg att det vimlar av gudar bland babylonierna. Och nu betonar Nebukadnessar att den gud som dessa dyrkar, det är ändå den högste av dem alla. Kom hit ut. Och så kommer de ut ur elden. Och angivarna de får då se att de här blev inte dödade. De har inte lyckats med sin avsikt. Elden har inte haft någon makt över männens kroppar. Håret var inte svett. Kläderna var inte skadade. Ja, man kunde inte ens känna lukten av något bränt på det. Och så kommer Nebukadnessars lovprisning i den 28 och 29 versen. Och den kan vi ju läsa. Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abednegos Gud som sände sin ängel. Nebukadnessar säger om denne fjärde som såg ut som en gudason som sände sin ängel, sin utsände, och räddade sina tjänare. Vilka så förtröstade på honom att de överträdde konungens befallning och vågade sina liv för att icke nödga styrka eller tillbedja någon annan gud än sin egen gud. Och härmed ger jag nu befallning att vilken som helst av alla folk och stammar och tungomål som säger något otillbörligt om Sadraks, Mesaks och Abednegos gud, han skall huggas i stycken. Och hans hus skall göras till en plats för orenlighet. Ty ingen gud finns som så kan hjälpa som denne. Och så blir Sadrak, Mesak och Abednego återigen upphöjda. De kom till stor ära och makt i Babels hövdingdöme. Sen får vi inte veta någonting mer om dessa tre. Vad som sen hände. Det visar ju att i den heliga historien, i den historia som Daniel och andra med profetisk gåva skildrar, så är det inget självändamål att berätta själva historien. Vad hände sen med det och detta? Utan målet är att lyfta fram sådan som hjälper oss att lära känna den sanne guden och lära känna oss själva och bli inspirerade och äggade till en rätt tro och förtröstan på den enda sanne guden. Och att känna tröst och tillförsikt i nödtider och under svåraste förföljelse. Det här var då det tredje avsnittet i boken om
i Daniels bok om Nebukadnessar. Det finns ett fjärde avsnitt, det fjärde kapitlet. Det är alltså inte mindre än fyra kapitel som handlar om denne store tyrann Nebukadnessar. Först därefter börjar boken att tala om andra ting och andra personer under Daniels livstid. Vi måste hinna med idag också, det tror jag vi gör, det fjärde kapitlet. Som blir själva kulmen av det som Daniel har att berätta om denne tyrann. Det fjärde kapitlet handlar om domen över Nebukadnessar. Här är det lite svårt att ange verserna så att ni hittar. Jag tror att i den norska översättningen så börjar man med vers 1 under rubriken fjärde kapitlet. Men i hebreisk text liksom i den svenska översättningen av 1917 så är de tre första verserna 331, 332 och 333. Man numrerar alltså här lite olika och därför kanske vi kommer att missförstå varandra lite grann. Vi försöker ange båda numreringarna så ska vi inte missförstå varandra. När kan nu det utspela sig som det fjärde kapitlet berättar? Ja, Daniel berättar kronologiskt i tur och ordning och därför bör det fjärde kapitlet skildra något som har hänt senare. Någon kanske vill motsäga mig när jag säger att Daniel berättar kronologiskt. Men det gör han. Boken är nämligen delad på två delar så att de första sex kapitlen följer ett händelseförlopp kronologiskt. Och sedan de sista sju, alltså från det sjunde kapitlet, så berättas Daniels egna drömmar och de tas också kronologiskt. Men Daniels första dröm som berättas i det sjunde kapitlet, den ägde ju rum tidigare, mycket tidigare än det femte kapitlets händelse, liksom det sjätte kapitlets händelse. Så vi har alltså en kronologisk ordning i kapitel 1-6 och sedan börjar de på nytt med en kronologisk ordning kapitel 7-12. Det fjärde kapitlet måste alltså skildra en tid som är senare än cirka 587. Det ges ingen datering i texten, men när vi läser texten så finner vi att Nebukadnessar har fullgjort sina väldiga byggnadsverk. I den 27:e versen, enligt numreringen i den hebreiska texten, och det blir väl då den 30:e versen enligt en annan numrering, så står det att Nebukadnessar hov upp sin röst och sade: se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett konungasäte genom min väldiga makt, min härlighet till ära. Det tyder på att vi befinner oss någon gång mellan 580 och 570 skulle jag kunna tänka mig. Kanske cirka 575. Då har Nebukadnessar fullgjort det mesta av sitt riksbyggande. Och det var inga små saker. Det var sådana saker som vi nu kallar för, räknar till själva underverken i världen. Sånt som Nebukadnessar hade byggt. Och ni kan skaffa er kanske någon bok och titta hur det såg ut i Babel. Det är Babel som Nebukadnessar hade byggt. Något alldeles fantastiskt. Något liknande finns inte idag någonstans på hela jordklotet. Och när nu Nebukadnessar betraktar detta, kanske cirka 575, så förhäver han sig och tillskriver sig den högsta makten. Han räknar sig närmast som högre än Gud själv, och det blir ju domen över honom. Men innan vi kommer så långt så kan vi se hur kapitlet är uppbyggt. Det är först en inledning på tre verser som ger bakgrunden, Och sen är det en avslutning också på tre verser. Däremellan så finns då själva drömmen som Nebukadnessar hade och sedan Daniels uttydning. Och ett kort avsnitt som berättar hur det gick i fullbordan som drömmen handlade om. Ja, det är en mystisk dröm som Nebukadnessar hade haft. Och endast Daniel kan tyda den här drömmen och vågar tyda den. Den har ett innehåll som gör att också Daniel blir förskräckt. Han vet inte om han ska riktigt säga det. Han är ödmjuk inför överheten, Daniel. Och han vill inte gärna säga något som innebär olycka över kungen. Men på kungens uppmaning så talar han om precis vad det är som kungen verkligen har drömt, vad det innebär. Och eftersom tiden nu är snart gången så tar vi det hastigt. Han hade drömt om ett träd som var mitt på jorden. Det var mycket högt. Det syntes allt in till jordens ända. Och allt kött hade sin föda därav. Ja, det här är en vanlig bild som Gud använder för att tillkännage ett rike. Vi har många andra exempel i Gamla testamentet på detta. Och det här trädet syftar också på ett rike. Det är Nebukadnessars rike och Nebukadnessar själv. Så hade han sett en väktare, en helig väktare. Det översätts i tionde versen med en helig ängel. Ordagrant står det en väktare, nämligen en helig. Det är Nebukadnessar själv som talar. Och det är typiskt att uttrycka sig så här. Och denne väktare eller helige ängel som steg ned från himlen, han ropar: hugg ned trädet. Bara stubben ska sparas med rötterna och det ska bindas. Och så kommer denna stubbe, som nu är bilden av kungen själv, att förvandlas på ett ljus hjärta. Och Gud vet precis hur lång tid hans tid är bestämd. Här står det 7 tider. Och då skriver Septuaginta att det är 7 år, men det står ingenstans. Och det är inte alls säkert att det betyder 7 år, utan det vill bara markera att Gud har fullkomlig kontroll över våra dagar och våra år. När nu kungen vänder sig till Daniel, vilket för övrigt visar att Daniel är välkänd och är den högste och mest kunnige vid hovet. Han vänder sig till honom när det gäller att få det här problemet löst. Ja, då uttrycker sig Nebukadnessar på ett sätt som är typiskt för en person som är uppfostrad i den sumerisk-akkadiska politismen. I vilken heliga gudars ande är. Han kan bara tänka sig flera gudar. Det kommer liksom automatiskt. Och Daniel, han ger då uttydningen från vers 17 eller vers 20, beroende på hur ni räknar. Trädet är du själv. Det är frågan om den högstes rådslut, och det kan man inte ändra på. Du ska bli utstött från människorna. Du ska bo bland markens djur. Du ska äta gräs som en oxe. Och det är tidsbestämt 7 tider, vad det nu kan betyda. Det vet vi inte, men det är tidsbestämt. Och allt detta visar att det är den högste som råder över människors riken. Inte du, Nebukadnessar. Du ska återfå kungadömet, ditt rike. Ska på nytt vara ditt när du besinnat att det är himmelen som har makten. Ibland skriver man om den högste guden med uttrycket himmelen. Det har vi också i Nya testamentet. Det kan stå Guds rike hos en evangelist. Och när en annan evangelist ska uttrycka samma sak så säger han inte Guds rike, utan han säger himmelriket. Han använder ordet himmel och menar Gud. Sedan Daniel har givit den här uttydningen, hinner jag säga det också, så säger han en sak som har varit föremål för diskussion och som katolikerna har använt i sina angrepp på lutheranerna. Det är den 24 versen, eller om man räknar på annat sätt den 27. Därför, o konung, må du låta mitt råd täcka stig. Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och ifrån dina missgärningar genom att öva barmhärtighet mot de fattiga, om till äventyrs din lycka så kunde bli beståndande. Det här stället citerar katolikerna med förtjusning emot lutheranerna för att visa, här ser ni ju, det är ju genom våra goda gärningar som vi blir förlåtna, får syndernas förlåtelse. Det är inte för Kristi skull. Om ni vill veta vad man ska svara på det, så jag hinner inte gå in på det nu, men så hänvisar jag till den Augsburgska bekännelsens apologi, artikel 4. Jag har sagt förut att ni ska läsa artikel 4, det är den viktigaste artikeln i hela bekännelseskrifterna. Apologin artikel 4, paragraferna 254 till och med 268. Och har ni Svenska kyrkans bekännelseskrifter, så är det sidan 145 och framåt. Och där framgår det klart att detta innefattar hela bättringen. Du ska handla på rätt sätt, men ingen kan det utan tron på Kristus. Endast tron på Kristus, endast insikten om vem Gud är och förtröstan på honom för Kristi skull, gör att människan får ett nytt sinne, så att hon bär de frukter som Daniel här talar om. Men Vulgata har översatt det här ordet, gör dig fri, eller ordagrant står det, riv dig lös från. Man har översatt, liksom Septuaginta, med friköp dig, förlossa dig. Och det har hjälpt till att föra tankarna på fel spår. Ja, drömmen går i fullbordan. Nebukadnessar, han drabbas av den här sjukdomen som är beskriven. Och den kallas för lykantropi eller boantropi, den hemsk sinnessjukdom. Som går ut på detta att en sjuke inbillar sig att han har förvandlats till ett djur. Och han uppför sig i viss utsträckning som ett djur. Den sjukdomen finns belagd också på annat håll, och den drabbades Nebukadnessar av till en viss tid. Och vi får spara till nästa gång hur Nebukadnessar återigen upprättas. Och då är han inte längre den här hemske tyrannen. Då böjer han sig inför den enda sanne guden och ger en klar och rätt bekännelse till den sanne guden.